Låt oss stå upp tillsammans och ska vi be. Fader i himmelen, tack att du har sänt din helige ande till oss idag. Att du leder oss fram till sanningen i ditt ord, Herre. Herre, jag ber att du hjälper oss förstå hur stor din förlåtelse är. Och heltäckande. Kom och lös upp knutar i Jesu namn. Amen. Varsågoda och sitt. Jag tänkte prata idag om synd och förlåtelse. Det är inte ett ämne jag brukar göra så mycket. Men jag tänkte att det kan vara bra idag. Jag kommer inte prata om Efesierbrevet, hör och häpna. Däremot så kan jag säga att på sista bibelstudiet så pratade vi om härskarna och makterna i himlarymderna. Att det var enligt judisk tänk så finns det liksom andeförstar över olika länder och olika samhällen i olika kulturer och så vidare. Och det är det som i Efesierbrevet bollar mot hela tiden så. Och tanken i Efesierbrevet, bara för att köra en liten snabb sammanfattning, är att när Gud satte Jesus till kung så började Jesus stjäla medborgare ifrån de andra förstarnas riken och skapa ett nytt rike som är Guds rike då. Och på onsdag så kommer vi att fortsätta utifrån det och tala om varför Paulus sen tar upp det här med hur vi ska leva och att vi ska vara härma Gud och vara lika Gud. Så välkomna på onsdag klockan 19. Nu kör vi predikan här. Vi har ju fått oss itutat länge att Gud är en förlåtande Gud. Gud förlåter våra synder. Jesus Kristus dog på korset och vi kommer att fira nattvard snart där vi påminns om detta. Det liksom ligger i centrum att Jesus dog på korset för våra synder. Men det är inte alltid verkar det som att vi litar på det här. Är vi verkligen förlåtna all vår synd? Alltså kan vi vara säkra på det här? Och det dyker ofta upp tvivel kring det här, men tycker Gud verkligen om mig? Jag har ju gjort det här och det här och det här. Är synden verkligen förlåten och glömd så att säga? Och det är en sak med saker som man, med snedsteg man gjorde innan man blev frälst. Men hur är det med snedsteg efter att jag har blivit frälst? Och jag tror att ett skäl till att det här tvivlet dyker upp hos oss är att Nya testamentet fortsätter att tjata om synd och varnar för synd och akta er för synden och den som gör sig skyldig till sånt här ska inte få del av Guds rike. Det är ju inte så att Nya testamentet bara jublar över att vi är förlåtna, utan det finns ju fortfarande de här varningarna. Så hur ska vi tolka det när vi har fått höra att Jesus har förlåtit all vår synd? Det är det som är liksom kärnfrågan idag. Och det kan vara de här texterna som har liksom ställt till det. Det kan vara predikanter som har liksom varit för stränga. Och så känner man liksom att men jag har gjort det här och det här och det här. Hur står jag egentligen i förhållande till Gud? Älskar han mig verkligen? Eller hur står det egentligen till där? Och texten jag tänkte utgå ifrån är en otroligt förlösande text tycker jag, för att den säger lite mer än det vanliga. Vi ska gå till första Timoteusbrevet kapitel 1 vers 15-16. Första Timoteusbrevet kapitel 1 vers 15-16. Paulus, han skriver ju det här brevet och han räknar upp lite saker om sig själv. lite tidigare. Jag ska bara läsa det lite snabbt. Redan i vers 12 står det: jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroendet och tog mig i sin tjänst. Jag som förr var en hädare, en förföljare och våldsman. Så beskriver han sig själv. Och det Paulus pekar tillbaka på är det som är tydligt i apostlagärningarna. Nämligen att Paulus från början, han hette Saulus från början, han var kyrkans största fiende. Jag vet inte hur ofta ni har tänkt på det här, men Paulus som har skrivit alla de här breven, han var en gång huvudfienden mot den första kyrkan. Han var på jakt efter de första kristna, jagade dem, försökte få dem fast och för att sätta dem i fängelse. Alltså, kan ni tänka er en större syndare än Paulus som bara brann av modlust över de här kristna? Och så kommer ju då Jesus och visar sig för honom på Damaskusvägen i en syn. Och så säger Jesus så här: Paulus, Saulus, Saulus, varför förföljer du mig? Och så får ju då Paulus den här chocken av att han faktiskt har motarbetat Gud istället för att jobba för Gud. Och då kan ju tänka er liksom när det kommer över honom hur mycket lidande han har orsakat för Guds folk genom det han har gjort fram till nu. Förstår ni vilken syndare Paulus var? Och så säger han då i den här texten: detta är ett ord att lita på och värt att helt ta till sig. Kristus Jesus har ju kommit till världen för att rädda syndare. Det var ju liksom hans uppdrag. Och bland dem är jag den störste. Men jag mötte förbarmande. Och det för att Kristus Jesus skulle kunna visa allt sitt tålamod på mig. Som den första urtypen för dem som ska komma till tro på honom. Och vinna evigt liv. Han kallar sig för urtypen för dem som ska bli kristna. Vilket på grekiska kan också översättas till prototypen, ni som gillar teknik. Han var prototypen, han var liksom mallen som skulle sätta liksom ribban för hur pass mycket Gud kunde förlåta, ungefär så. Så Gud tar den värsta syndaren för att visa att alla synder kan förlåtas. Kan Gud förlåta Paulus så kan han förlåta dig. Det är liksom budskapet här. Och av det här förstår vi att det finns ju liksom inga synder som är så stora att Gud inte kan eller vill förlåta dem. Det är liksom, för Paulus är värre än alla oss andra. Och det är bara att kolla på de andra som nämns i Bibeln. Det är ganska många av de här som är riktiga bad guys. Vi har kung David som låter en man dödas för att kunna sno hans fru. Jag tror inte ni riktigt har gjort en sån synd förut. Och ändå så förlåter Gud David. Vi har Maria från Magdala som var prostituerad. Vi har besatta människor i evangelierna som Jesus befriar och som kommer till tro. Och som har gjort en massa eländiga saker. Vi har rövaren på korset. Som får förlåtelse där i sista sekund. Vi har, när vi läser breven till de olika församlingarna, så har vi Efesierna som brukade leva i orger enligt romersk modell. Alltså det här är riktiga dåliga människor som Gud har frälst och tvättat rena ifrån synd. De är förlåtna. Gud har inget emot dem längre. Det är liksom, det här är våra förebilder. Så vi kan vara säkra på att Gud kan och vill förlåta oss. Och Jesus dog för våra synder. Och det kan vi vara säkra på. Jag tror jag ska sätta den där istället. Eller här. Så. Påminn mig om jag glömmer vad klockan är. Men varför har vi då de här varningarna i Bibeln, i Nya Testamentet. Alltså, varför tjatar Paulus om synd? Och det är det här kruxet som jag känner ställer till det för oss. Och vi ska ta en närmare titt på det här. Varför då finns dessa varningar om synden liksom är förlåten? Och då vill jag fokusera på ett ord som finns på massa ställen, 42 ställen tror jag i Nya Testamentet, i grekiskan. Tyvärr så, ja, vi tar upp det snart med översättningar. Men och det är ordet vandra. Om man läser grekiska så står det ofta så här, vandra inte i mörkret, vandra i ljuset. Vandra på det här sättet, vandra inte på det här sättet. Och det här ordet vandra är ett judiskt begrepp för ens livsstil. Bam. Vandra är ett judiskt begrepp för ens livsstil. 1917 års översättning. Vill ni hitta vandra i Bibeln så ska ni kolla på 1917 års översättning. Där så står vandra utskrivet. I Bibel 2000 och Folkbibeln tror jag de har ersatt det med lev inte i mörkret eller lev inte som förr och sådär. Men grundtextordet är vandra. Och det här gör all skillnad när vi ska förstå Paulus moraliska regler och hans fördömande av synd. För det han säger är att återvänd inte till en livsstil med synd i. Hur är din livsstil? Det är den stora frågan. Inte, oj, du råkade göra den här synden. Oj, du råkade stjäla den här bilen. Enstaka händelser är inte det viktiga. Utan frågan är, hur är din livsstil? Vad är en livsstil? Ja, men livsstilen, det är liksom det som präglar vår vardag. Hur är din livsstil i vardagen? Till exempel en livsstil kan vara att vi har fasader mot andra människor, att vi inte visar oss helt ärliga. Det är ju liksom, det tillhör den svenska livsstilen. Det är så vi gör. Vi har en yta uppe mot andra. Nu pratar jag inte om synder och så här. Nu pratar jag bara om vad som är en livsstil. Det kanske tillhör ens livsstil att man sover för lite. Vi såg nyligen en sömnforskare som sa att man skulle ha 8 timmars sömn per natt för att må bra. Någon kanske sover 6 timmar om natten. Det är liksom ens livsstil. Det kan vara ens livsstil att söka bekräftelse av människor hela tiden. Att man har tomrum inom sig. Och mycket av ens liv, ens handlingar präglas av att man söker bekräftelse. Det här är en livsstil. Eller det här med att man kör bil inom Hållsby istället för att cykla. Häpnadsväckande. Det är en livsstil, så va? Därför att du präglar, du återkommer så här gång på gång på gång. Skulle ni cykla en gång så är inte det en livsstil. Utan livsstilen är det som liksom är utdraget över tid. Det man fyller sin vardag med. Så. Och det är där Nya testamentet varnar för synd. Att låta synden snärja sig tillbaks in i ens livsstil. Och när vi förstår det här, då förstår vi att de här snedstegen vi gör och fortsätter att göra, det är liksom inte det som är livsstilen. Och det är inte det som Paulus angriper. Utan det är ju när man förändrar sin livsstil, att synden liksom får grepp om livsstilen. Det är det som Paulus fördömer och de andra författarna i Bibeln. Låt oss återvända till det här med konkreta synder. Hur syndfria är ni? Om ni skulle vilja ha en sån här liten knappgrej där ni fyller i så här. Så får man upp på en skärm hur syndfria ni tror att ni är. Eller ännu hellre ett AI som läste av era ögon när ni hör såna här saker och som tolkar er. Hur syndfria, alltså hur pass mycket tror ni att ni syndar? Under en månad eller under en vecka eller under en dag? Jag tror att jag, om jag tänker så här, lever jag som Jesus Kristus? Är jag fylld av nåd och sanning? Då inser ju jag att jag syndar ju dagligen. Jag är ganska syndfri när jag sover. Fast ni vet, synd, det är ju inte bara att man ska låta, alltså, saker som man gör fel. Det är också när man låter bli att göra saker som är rätt. Och därmed så kan ju sömn faktiskt vara synd då, va? Så att synd är ett stort begrepp på det sättet. Men nu ska du få höra en sak. När du kom till tro så räknade inte Gud med att du skulle bli syndfri. Han räknar med att du kommer att fortsätta synda. De här enstaka synderna. Va? Han räknar också med att du kommer att bryta en syndig livsstil. Alltså det är inte okej att låta synden prägla ens livsstil. Så, va? Men att det kommer att hända de här snedstegen, det räknar Gud med. Han blir inte tagen på sängen. Han blir inte chockerad. Har du gjort det här? Han vet ju vem du är. Vi är kött och blod. Som det står i Gamla testamentet. Vi är svaga människor. Och Gud liksom räknar med det här. Det var därför som han tillsatte offersystemet. I Gamla testamentet. Varje år så offrade man för folkets synder. För att Gud räknade med att de inte skulle klara av att hålla hans bud. Och så ser vi i Hebreerbrevet hur det här ersätts då av Kristi offer. Som görs en gång för att det är så starkt. Så det både täcker det förgångna och täcker framtiden. Han behöver inte offras varje år. Utan han har offrats en gång. Och det här inbegriper alltså synderna vi kommer att göra i framtiden. Som kristna. Alltså det finns där, Gud räknar hela tiden med att vi kommer att falla. Och det här är också befriande, för det innebär ju att det är inte så att Gud suckar. Amen. Jag trodde vi hade pratat om det här, Mark, och ändå så går det ju. Det är liksom inte den attityden Gud har. Ska vi se om vi har något nytt där. Ja, det har vi sagt. Där. Så vi stannar där. Det är ganska intressant när man läser Nya Testamentet. Första Thessalonikerbrevet till exempel är ett brev som skickas till de kristna i Thessaloniki i Grekland. Och de människorna får beröm i hela första kapitlet. Det är så här, ni är en förebild för alla. Och när man ser hur ni har vänt er bort från avgudarna och Paulus är så nöjd med Thessalonikerna. Och sen i kapitel 3 kanske. Något sånt där kanske. Så kommer ju alltid den här syndalistan som Paulus har med i sina brev. 4 är det, kapitel 4. Då är det liksom, ja men ni vet vilka föreskrifter vi har gett er. Och så är det så här, ja, ni ska avhålla er från sexuell omoral. Och så utlägger han det. Och troligtvis så gick de till prostituerade. Och vissa hade fortsatt med det. Och så säger han, nej, det här måste ni bryta. Okej. Och jag bara så här, okej, här har vi en församling som Paulus berömmer. Och så finns det medlemmar i den som fortsätter att gå till prostituerade. Och det intressanta, ja, han kommer inte acceptera det här Paulus. De här är ganska nyfrälsta och han jobbar på dem fortfarande och så, va? Och han kommer säga, bryt den här livsstilen, ni får inte det. Men det intressanta är att det är inte så att när de syndar så åker de ur frälsningen. Och så ber de om förlåtelse så åker de in i frälsningen. Det är ju inte så, va? Utan de fortsätter ju vara den här församlingen. Trots att de faller i synd. Och jag tror att de kämpade med vissa saker. De kämpade med vissa synder. De hade sorgliga liv precis som vi har. Men det innebar inte att de hela tiden åkte ur frälsningen när de syndade. Utan de var ju frälsta. De var ju Guds folk ändå. Fast Gud var tvungen att jobba på dem sådär. Så frågan i Nya Testamentet är inte vilka synder har du begått. Frågan är inte hur stora synder du har begått. Utan den stora frågan är egentligen, kämpar du mot synden i ditt liv? Eller har du gett upp kampen mot synden? Det är den stora frågan. Alltså jag tror att ett normalt kristet liv så rannsakar man sig själv. Och när man märker att jag har syndat så ber man Gud om förlåtelse. Man ångrar sig och man vänder sig till Gud och ber om förlåtelse. Det här är den normala liksom gången i det kristna livet. Faran kommer ju när vi slutar att ångra oss. När vi ger upp och säger, det spelar ingen roll. Jag kan inte liksom... den här synden får helt enkelt vara en del av mitt liv. Jag köper det här nu. Där är faran. När vi liksom ger upp kampen mot synden. När vi låter det bli en del av vårt liv. Av vår livsstil. Och i Nya Testamentet så ser vi ofta hur... alltså när en människa blev kristen så fick den bryta med en livsstil på ett ganska hårt sätt. Därför att det var så mycket i samhället innan som var kopplat till exempel till avgudar och såna här saker. En person som blev kristen i Romarriket fick sluta gå på födelsedagskalas. För att de här kalasen hölls oftast i ett tempel och började med ett offer till en avgud. Det var liksom, okej, jag ska bli kristen. Aj, jag kommer vara tvungen att hamna i konflikt med min släkt. För jag kan inte komma på moster Agdas 50-årskalas i Afroditetemplet. För där är ju det här avgudaoffret. Jag kan inte vara med där. Alltså det var ganska hårda brytningar man fick göra. Prostituerade ingick ofta i livsstilen. Det var man tvungen att bryta med. Det är intressant där, när Paulus blir riktigt arg. Det är ett ställe i till exempel i första Korintherbrevet kapitel 6. Om vi tar det här med prostituerade. Där så ser vi i typ mitten från någonstans där. När han börjar med så här, allt är tillåtet för mig men allt är inte nyttigt. Lite sådana där saker. Där ser vi att korintierna, de har börjat försöka rättfärdiga att gå till bordellen. Och säger ungefär så här verkar det som. Ja men vadå, jag har ju mina sexuella behov. Jag måste ju få tillfredsställa dem. Precis som magen är till för mat så måste jag ju kunna gå till en bordell när jag har ett sexuellt behov. Ungefär så här har de börjat resonera. Och så kommer liksom synden tillbaka in i livsstilen igen. Och då reagerar ju Paulus. När man försöker rättfärdiga sin synd. Så ser ni skillnaden där? Alltså livsstil eller enstaka händelser, där är en stor skillnad. Märker ni att synden håller på att återta er livsstil på olika sätt? Ja, men då är det fara. Men att ni gör normala snedsteg och ber Gud om förlåtelse och liksom kämpar emot synden och fortsätter med det. Men det räknar Gud med. Det är så det är fram till Jesu återkomst. Så brottas vi hela tiden med frestelserna i livet och såna här saker. Och det finns en massa råd i Bibeln om hur man ska kunna liksom komma förbi. Till exempel Jesus säger att om ditt öga förleder dig så plocka ur ögat så du inte syndar. Ungefär så. Det är en överdrift. Jag tror inte att ni ska nu gå och plocka ut era ögon. Men poängen där är att ta bort det som frestar dig. Ta bort det som gör det svårt att bryta med synden. Ta bort det ur livet liksom så. Sådana här saker finns liksom om hur man ska kunna föra kampen mot synden. Så. Förstår ni tanken? Ja, kom gärna och ställ frågor efteråt om det var något som var oklart. Så jag ska försöka sammanfatta det här. Gud och jag förväntar oss inte att du ska vara syndfri. Vi räknar med att du för en kamp mot synden. Att synden, man gör snedsteg och så kommer det vara under livet. Genom att omgående bekänna din synd i bön till Gud. I tyst bön till Gud. Så liksom reder du ut det hela. Du försonas med Gud på det sättet. Du omvänder dig på det sättet. Och du får förlåtelse för din synd. Och precis som Jesus förväntade sig att hans lärjungar skulle förlåta sina fiender 7x77 gånger. Så kan vi ju räkna med att Gud kommer förlåta oss hur många gånger som helst. Så. Gud förväntar sig dock att du för en kamp mot synden. Och framförallt att du inte låter den krypa tillbaka in i din karaktär igen. Och att du accepterar synden. Det är inte okej. Då finns det risker. Då är det fara och färde. Men det finns alltid en väg tillbaks. Och det ska ni alltid komma ihåg. Även om man har gått bort sig i synd. Vissa till och med lämnar församlingen på grund av synd. Så finns det alltid förlåtelse. Gud stänger inte dörren. Det som kan hända är att man blir så hård i hjärtat att man inte vill omvända sig. Det talar Bibeln om. Men så fort du vill omvända dig, så fort du känner att jag vill bryta med synden, jag har gjort allt det här eländet. Jag har varit borta ifrån, jag har gett upp kampen mot synden under en tid. Ja, men det finns alltid en väg tillbaks. Det är bara att ångra sig och be Gud om förlåtelse, och han förlåter. För han räknar inte med att du ska vara syndfri. Ska vi be tillsammans? Fader i himlen. Vi tackar dig för nåden som du låter forsa ner i våra liv. Där du arbetar mot synden. För den heliga andes kraft att kunna bekämpa synden i våra liv, Herre. Men du ser, Herre, hur vi ändå fallerar. Och jag ber, Herre, att vi skulle kunna lita på att det finns en väg tillbaka. Så att det finns förlåtelse. Och Herre, jag tackar dig för att du inte behandlar oss sämre för att vi har syndat. Att du inte tycker mindre om oss för att vi har syndat. Herre, jag ber för alla de som kanske känner fördömelse, som inte kan släppa gångna synder. Jag ber, Herre, att du skulle förlösa dem ifrån det här. Herre. Att vi skulle få ha Paulus som ledstjärna. Han som ställde till så mycket elände och ändå blev förlåten och insatt som din missionär, Herre. Urtypen för de som skulle komma till tro. Herre, låt oss få växa i tro på din förlåtelse genom att se på Paulus. I Jesu namn.